Underbart att få lovsjunga, eller hur? Yes. Tack Hanna och Vanessa. Det är fantastiskt faktiskt. Det är värdefullt att kunna mötas tillsammans och ha en gemenskap att gå till. Och jag tycker det är rätt coolt. Både nu och idag och i eftermiddag så möts det så mycket kyrkor och så mycket kyrkfolk överallt. Som möts ofta av samma anledning att upphöja Jesus. Någonstans kanske en liten vana att man, det är ju söndag, man ska ju gå till kyrkan. Grattis förresten, ni valde kyrkan och inte det fina vädret. Det är stort. Jag är inte Gud, men det kan bli extra poäng i himlen. Så är det. Men också så är det ju så att vi, när vi möter kyrkan så förhoppningsvis för det mesta när man möter en kyrka så finns den här boken i centrum. Jesus Kristus finns i centrum. Jag vet inte om det är en kyrka annars, men jag brukar ibland ta med mig min feta, my fat Bible, min feta Bibel som är fantastisk för det är en studiebibel och det är många roliga bilder i den här, massa såna här tecknade bilder och så här. Hela boken på 60 sekunder står det här, det gillade jag. Det är perfekt ju. Jag gör så att jag försöker varje dag, jag följer en bibelläsningsplan och försöker varje dag läsa ett par kapitel utifrån min bibelläsningsplan. Jag vill uppmuntra dig att göra detsamma. Din ensamma, din privata stund med Gud avgör väldigt mycket av ditt offentliga liv för Gud. Det är ju så, och det ska vi ju tacka Gud för. Jag tackar Gud för det, att vi har ju ingen koll på hur mycket bibel du läser. Det är ju jättebra tycker jag. Det är jätteskönt. Jag vill inte veta. Och jag står här och skryter att jag försöker läsa bibeln varje dag, för det gör jag. Jag försöker följa bibelläsningsplanen. Ibland missar jag, och då får man ett mejl. Har det varit mycket den sista tiden, står det i mejlet. Är det någon som har känner igen det där? Ja, men det är några i alla fall ärliga här idag. Nej, jag skojar. Men jag tror att det här med bibelläsning är jätteviktigt. Att ha det här privata livet med Gud. Man brukar skoja, man säger andakt, andjakt. Andakt, betyder, jag vet inte vad det betyder, men en andakt. En andlig stund. Ingen aning. Men den här egenstunden med Gud, den glömmer vi ibland. Och vi säger att ja, men jag har ju så mycket. Men om vi är ärliga, vilket, jag höll på att säga något annat, struntprat. Vilket struntprat, det har vi ju viss tid med, eller hur? Och jag känner mig inte ens som en hård, tuff pastor när jag säger det. Det har vi viss tid med. Och jag vill bara pusha dig lite, uppmuntra dig lite. Jag pratar ungefär som att det här början om ett år. Men det är ju nästan det, för det är efter påskfestivalen. Det är ett nytt år nu. Till nästa påskfestival. Så jag vill bara uppmuntra dig att ta tag i det här med bibelläsningsplanen. Ta tag i det här med rutiner. Jag är en av dem som vet att det finns massa olika saker som gör att samhället ser ut som idag. Jag är som många av er, har väldigt många tankar och åsikter om Sverige och så här va. Jag vill inte fastna i att vara den där perfekta åsiktsmaskinen. Jag tycker inte det är min kallelse som troende och som Jesu lärjunge. Absolut kan vara sanningssägare, men ingen åsiktsmaskin. Och jag menar på att det är väldigt skillnad på det två. Och jag vill uppmuntra dig att bli en förebedjare för Sverige. Kom, när du kan, kom gärna på bönen klockan 18 när vi har, eller 9:30 på söndagarna vi har här. Det är varje vecka som det är någon. Ibland är det ett helt gäng, ibland är det några få, men det är alltid någon som träffas och möts och ber. Vi ber för Sverige, vi ber för massa olika saker och vi ber för vår kyrka och jag tror det är jätteviktigt. Men vad jag vill trycka på är din ensamma stund med Gud. Hur ser den ut? När Jesus säger, gå in i din kammare, står det. What? Ska vi gå in i en kammare? Ett gammalt ord. Vem har ens en kammare? Den som har en kammare borde kamma sig. Nej, förlåt. Det var dåligt. Men hur som helst, kammare är bra. Jag säger inget emot kammaren, det är inte mitt budskap. Men vad är en kammare? Jo, men det är ju egentligen den ensamma stunden. Eller hur? Det kan vara bilen. Vi bor ju i en lägenhet, Kiko och jag, i Växjö nu. Och vi får ett hus, stort hus, till en liten lägenhet som vi bott här nu i ett antal år. Och jag minns första tiden så var det jättejobbigt. Jag var ute och gick jättemycket då. Kände som att väggarna var så här nära. Jag var inte van vid det. Och än idag, ibland, så, och nu hände det i helgen. Vi hade inte så mycket bokat fredag, inte så mycket bokat lördag. Så i fredags, som oftast är min lediga dag, inte måndagar som många pastorer har, jag försöker ha fredagar. Så säger Kiki mitt på dagen, säger att det vore väl jätteskönt för dig att komma ut lite. Här kommer hon. Och vad egentligen hon säger att det vore jättegött om jag får vara ensam ett tag nu. Och så kan det vara. Vi har en underbar relation så vi kan göra så. Så att jag tog bilen och åkte iväg till Kronobergs slottsruin och satt där och läste. Tog med mig lite fika och var ute och gick där lite och så vidare. Och det blev min ensamtid också. Vad är din kammare? Fundera lite. Vad är din kammare? Jag höll på att göra som Wally Skog. Prata lite med några runt omkring det här nu. Vad är din kammare? Men det behöver vi inte göra nu. Men ibland skulle jag gilla det. För det får dig att tänka ännu bättre. Men vad är din kammare? Vad är din ensamma stund? Kanske du tänker, oj, jag har inte ens någon. Nej, men då kanske du ska tänka, vad kan bli din kammare då? Vad kan bli din ensamma stund? När du någonstans försöker börja med, låt säga 10-15 minuter varje dag. Där känner jag, där är jag ju inte hård. Där är jag ingen tuffing. 10-15 minuter varje dag. Den här boken, lite bön, kanske till och med gör så här. Gå ner på knä. Sträck ut händerna och säg, Gud, jag ger mitt liv till dig. Jag ger den här veckan till dig. Den här dagen till dig. Det är inte fel. Eller hur? Ni undrar ibland varför ungdomar har hål i knäna. Tänk om det vore för just det här. Men det är inte det. Men de ska vara coola. Och lite coolt är det. Det här är inte alls vad jag ska tala om. Men jag ville bara uppmuntra församlingen att jobba på ditt liv med Gud. Han älskar dig. Han vill ha gemenskap med dig. Han räknar inte poäng. Jag skojar lite om poäng innan, men Gud räknar inte poäng. Utan han vill åt ditt hjärta. Han vill åt relation med dig. Och han tränger sig inte på. Nu ska jag in i mitt budskap. Jag ska läsa 3 bibelord till att börja med. Jag grundar med det. Jag ska faktiskt tala lite idag om varför och hur ska vi dela vår tro med andra människor? Varför och hur? Vad är det för uppdrag vi har som kyrka, som individer, som troende? Och jag ska ge dig så galet mycket tankar och det ska vara 3 tankar på allt. Jag blev lite obsessed av 3. Ingen aning. 3 bibelord om vårt uppdrag. Här kommer de. Följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Det är Markus 1:17. Det kanske kommer upp här. Ja. Följ mig, säger Jesus, så ska jag göra er till människofiskare. Egentligen är det så här. Följ Jesus så fixar han biffen. Min översättning. Följ Jesus och fixa han biffen. Ofta så tänker vi, inte duger jag. Nej, men inte är väl jag som. Följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Jag kommer lite till vad det kan betyda. Matteus 28 säger så här. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. se, jag är med dig alla dagar till tidens slut. Så han är med oss. Min uppmuntran för en stund sedan var, se till att du är med honom. Vi har ett uppdrag. Och låt mig börja med, när jag vill att du ska follow me to Africa. Följ med mig till Afrika nu. Jag har en vän. Kanske har berättat den här berättelsen någon gång innan. Får vi skruva ner lite tycker jag. Inte för högt. Ni kände igen här. Vi är i Afrika nu. Och det här är en bild från Addis Abeba. Heter det Abeda eller Abeba? Addis är det. Det här är Addis. Jag har varit där ett par gånger. Och jag har en god vän där som bodde där under ett antal år. Som heter Carl Hagestam. Som är grundaren till Mission 111. Och vid ett tillfälle när han var där. Han levde där, så hade han en bil. Åkte omkring med sin jeep. Och så gick kopplingen sönder. Heter det the clutch? På engelska va? Den gick sönder. Kopplingen gick sönder. Det är väldigt svårt att smälla i växlarna då. Det går. Och han gjorde det. Och åkte till en verkstad. Och förklarade vad det var för fel. Och så sa de, kom tillbaka om några dagar. Tog han sig därifrån på något sätt. Och efter några dagar så åkte han tillbaka till den här verkstaden. Och så sa han, have you fixed the clutch? Har ni fixat kopplingen? Och då sa de, du hade en reva i baksätet i skinn. Vi fixade det. Ja, vad fint. Så var det en lampa som inte funkade också. Och så visade de en lampa där som inte funkade. Ja, jättebra. Men har ni fixat kopplingen? Ja, men vi fixade det här också. Så visade han en annan grej i bilen. Jättefint här. Det här funkade inte riktigt. Nej, det vet jag. Men jag tog mig fram ändå. Och så här, så det har ni fixat också. Men har ni fixat kopplingen? Have you done the assignment? I asked you. Har du gjort det jag frågade om? Nej. Men det här också fixade vi. Så var det ytterligare en grej. Och när jag hörde han berätta den här storyn så fattade jag direkt vad han var ute efter. Det finns ett uppdrag. Idag har vi ju valt att den här söndagen prata just om uppdraget som vi har. Och jag önskar kunna ge dig lite tankar och förhoppningsvis lite vishet. Men också en tanke på lite frimodighet och nystart när det gäller att dela med sig av sin tro. Och det finns mycket vi kan säga, men ibland så är det så mycket vi gör. Och jag önskar att lever du uppdraget? Nej, men jag fixar det här och jag gör det här. Ja, jättefint. Och det är inget fel, det är bra. Men gör du det här? Lever du i uppdraget, säger vår Herre då. Ja, men sen gör jag det här också, fixar det här också. Jo, men jättefint, jättebra. Men lever du uppdrag? Det finns ett uppdrag som vi har som kyrka. Och kanske det är mer aktuellt än någonsin idag. Ser jag med det till ända till tidens slut. Det är kanske viktigare än någonsin att någonstans hitta vägen tillbaka till detta. Vi har ett uppdrag. Jag läste 3 bibelord. Vi har ett uppdrag som Jesus Kristus har gett oss. Han vill inte pusha oss till något. Han vill inte lägga bördor på oss på det sättet. Så att vi ska gå sönder. Men han vill att vi ska dela en börda som han bär på. Han vill att vi, han är huvudet, vi är kroppen. Han vill att vi ska bli hans händer och fötter. Han längtar efter att kunna bli händer och fötter. Att få på något sätt dela med sig av den kärlek han har. Man pratar ibland om människor på många olika sätt. Man pratar om människor som inte har mött Jesus Kristus och säger man är förlorade. Lost på engelska. people are lost without Jesus. Man skulle också kunna säga vilsen. Man har gått vilse. Någon sa så här att alla är Guds barn på ett sätt, men behöver på något sätt fångas upp av pappa Gud. De har gått vilse. Uppdraget är att ta människor. Att inte vara vilsna, förlorade längre, utan hitta tillbaka. Nu ska ni få många grejer som är tre grejer. Tre bibliska fakta om människor. Och jag inser att nästan varenda punkt av de tre på varje tre grejer skulle kunna vara ett helt seminarium. Så ni förstår att ni får 20 seminarium här nu på några minuter. Tre bibliska fakta om människor. Ni kommer inte få upp just de grejerna på skärmen. Men tre bibliska fakta om människor ni får skriva om ni vill. Alla behöver Jesus. Därför bör vi dela vår tro brådskande. Det är ett bibliskt fakta om människor. Alla har syndat och är avsaknade av härligheten från Gud. Romarbrevet 3:23. Det finns andra bibelord. Men alla behöver Jesus. Därför behöver vi dela vår tro brådskande. Ett annat fakta är att vi alla har en del av hans uppdrag. Det tredje bibliska fakta är att det är andligt och praktiskt omöjligt att följa Jesus och inte bry sig om de Jesus bryr sig om, även på det andliga området. Jag ska läsa det en gång till, för det kanske lät lite krångligt. Det var så djupt. Det är andligt och praktiskt omöjligt att följa Jesus och inte bry sig om de Jesus bryr sig om, även på det andliga området. Det vill säga att någonstans så är ju inte huvudkontentan, målet, huvudsaken av hans uppdrag är inte att vara snäll. Är det bra att vara snäll? Ja, det tycker jag. Är Mattias snäll? Jo, men det tycker jag. Men jag tycker många av er här, ni är snälla och vi är snälla. Och det är jättebra, men det är inte liksom kontentan av... Jag tror det är en del av att följa Jesus. Då blir man ju inte... sen han började följa Jesus, han blir så otrevlig. Det är ingen bra frukt. Vad bra att han blev kristen, han blev så grym. Utan jag tror att vi ska vara snälla, fatta mig rätt nu. Men jag tror inte det är liksom grejen. Så jag ska prata lite om evangelisation, kan man säga, om att dela sin tro. Och evangelisation, den bästa beskrivna evangelisation som jag, du kanske inte kommer tycka om den här, men jag tycker om den väldigt mycket. Det var någon som sa så här. Så här kan man förklara evangelisation. Evangelization is a beggar that has found the bread, gone telling the other where the bread is. Alltså evangelisation är alltså en tiggare som hittar mat, hittar bröd och går och säger till de andra, det finns bröd här borta. Det är en bra beskrivning på evangelisation. Sharing your om att dela din tro. Är ni med? Jag ska prata lite om det nu och nu kommer lite olika saker då. Tre faror för alla troende. Tre faror för alla troende. Är ni vakna?
Ja.
Bra. Tre faror. Three dangers. Eller vad säger man? Tre faror för alla kristna. Risks. Ett. Att vi blir upptagna med våra upptagna liv och tappar bort uppdraget och den tid vi lever i. Det är en fara för oss som troende. Att vi blir upptagna med våra upptagna liv och tappa bort uppdraget och den tid vi lever i. Det är en fara. Är ni med mig? Är vi hyfsat överens? Inga, tänk om ni hade en bra... Nej. Jättejobbigt. Den tysta kyrkan. Amen. Halleluja. Eller en modern, relevant kyrka. Så bra. En annan fara, jag sa ju tre faror. Här kommer fara nummer två. Det är att vi begränsar evangelium, det har jag sagt redan det här. Att vi begränsar evangelium till att vara snälla och sociala. Och inte leder människor till Jesus. Det är en fara. Eller hur? Det finns, jag vågar nog säga det, det finns missionsorganisationer som har börjat med att satsa att plantera församlingar, att vinna människor för Jesus och samtidigt också hjälpa människor på plats. Och så har de fått stöd och så helt plötsligt så får de ett hot om att vi drar in de här stöden om ni fortsätter prata med Jesus. Och då tänker de att ja, men vi hjälper i alla fall människor så kanske de börjar tänka på Jesus fast vi hjälper dem. Och så någonstans har det bara begränsat. Det finns vishet, det finns balans, det finns alltihopa det här va. Men det finns en fara att vi begränsar evangelium till att bara vara snälla och sociala. Och inte leder människor till Jesus. Den tredje faran är att vi blir likgiltiga, ljumma och tappa intresset för människors frälsning. Att människor ska möta Jesus. Jag tror inte jag hade varit, jag säger inte att jag är bra, men jag tror inte jag hade varit den jag är om inte jag hade mött Jesus. Och inte hade haft min tro. Jag tror till och med min mamma håller med mig. Hon känner mig. En del andra känner mig också. Och är tacksam att jag har Jesus kanske. Det är en fara att vi ibland blir likgiltiga och ljumma. Och tappar intresset för andra människors frälsning. Ibland kan det bli att allt handlar om oss. Allt handlar om att jag ska få något. Jag ska få saker. Om man åker på konferenser. Om man bara man söker Gud så mycket. Så man glömmer bort att man möter Gud om och om igen. Men man har någonstans tappat bort. Det är ganska många som inte har mött Gud. Men jag måste möta Gud igen. Alltså, då är det ju på ett sätt inte kanske att man har blivit likgiltig och ljum. Men man har tappat intresset för människors frälsning. Det är ett annat dike. Tre ursäkter då. Eller lögner. Kalla det vad du vill. Ja, en ursäkt kan ju vara. Jag har ingen story. Hur ska jag kunna dela med mig min tro? Jag har ingen story. Jag heter inte Sebastian Staxet. Eller Betsa Seffa. Jag har inte varit yxmördare, så jag har ingen story. Jag har inte varit bankrånare. Jag har ingen story. Alltså ibland, nu överdriver jag lite va. Men ibland kan vi hamna i den här lögnen faktiskt. Som inte kanske du har skapat. Men någonstans har den drabbat dig. Att en ursäkt, en lögn. Att jag har ju inget att berätta. Jag har ingen story. Jag levde med det. Väldigt många år som nykristen levde jag. Men jag har ingen story. Tills jag minns ju. Och det är inte superlänge sedan. En del av er borde tänka att jo, men det är det. För jag har hört ditt vittnesbörd 5 miljarder gånger. Men det är inte otroligt många år sedan som jag insåg. Att wow. Jag märkte vid något tillfälle när jag berättade om Gud som min pappa. Och den upplevelsen jag hade. Att, wow, det här är ett vittnesbörd. Men man måste inte ha ett förflutet för att ha ett vittnesbörd. Jag brukar säga det ibland att jag är så tacksam för en sån som Susanna Elbrink, för detta Pettersson. Som har varit en fin, snäll, varm, god kristen hela sitt liv. Vilket vittnesbörd. Men egentligen. Eller hur? Sen så har vi ju en tendens, vi troende. Ni kanske inte håller med mig, men ibland säger det, vi har en tendens att vi gillar de där lite nasty stories. Vi blir lite impade. Vi blir lite starstruck när vi hör, wow, vad Jesus har gjort. Jesus har gjort jättemycket i Susanna också. Jag tycker inte vi ska gradera det där. Du har en story. Och vi som har en story, jag har en story. På det sättet. Kom igen, låt oss använda det för Guds rikes skull. Låt oss prata med människor om vad Jesus har gjort med våra liv. Men vi alla har en story, för vi har evangelium. Och Bibeln säger inte att ditt häftiga vittnesbörd är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Den här boken säger evangeliet är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. It's not your testimony, it's the gospel. Okej? Okay? Det var bara första ursäkten, förlåt. Andra ursäkten är, den kommer till mig nu då, jag är inte färdig än. I predikan är jag inte färdig än. Men jag är inte färdig än. Det här är också en ursäkt för att inte dela med sig av sin tro. Statistik, all kristen statistik nästan, säger att en ny troende, en som nyss har blivit troende, är den som leder andra till tro. Är den som tar med andra till kyrkan. Men ju längre du har varit tro, det här är statistik nu. Det är ingen anklagelse på dig som sitter här. Men statistik säger att ju längre du är troende, ju mindre tar du med nya människor till kyrkan. Vi kan väl ändå reflektera över det utan att slå på oss själva. Varför blir det så för? Men ibland tänker vi så här att jag är inte färdig än. Jag måste bli lite stabilare i min tro. Bli inte så stabil så att du glömmer var du kommer ifrån. Det är värt att skriva ner. Bli inte så stabil så du glömmer vart du kommer ifrån. Nästa ursäkt, lögn, den tredje då, är jag har inte tid. Och det är en klassiker. När Kiko och jag åkte som missionär 1992 till Bulgarien. Mamma kom och hälsade på mig. Vi hade en pilbågstävling och jag vann den. Var det inte så? Nej, det var faktiskt mamma som vann den. Jag får erkänna det offentligt då. En gång för alla. Otroligt vad du... Ja. Jag är fortfarande sur att jag inte vann. Men jag vet att när vi bodde i Bulgarien så var någonting jag fick höra från... Jag lärde mig ju lite bulgariska. Njama vreme. Jag inbjöd folk till kyrkan eller att träffas och prata. Och många sa njama vreme. Det betyder jag har inte tid. De sa isfianet njama vreme. Jag tittade på dem och sa ime vreme. Du har viss tid. Men det här är också en ursäkt hos oss troende när det gäller att dela med oss. Vi känner ibland att vi har ingen story. Ja, men jag är inte färdig än. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Eller jag har inte tid. Och vi ska inte gå med i sekten som heter ursäkten. Okej, lite grann om att dela sin tro. Hänger ni med? Jag hoppas det här är praktiskt och ger lite reflektion. Kanske lite tungt. Det får vara lite tungt då. Om att dela sin tro. Jag tänkte ta tre tips om hur du inte ska göra. Bara för jag tycker det är kul. Och det ger dig också lite reflektion. Det här är riktigt bra tips om how you not will evangelize. Share your faith. Tre tips. 1. Kör över människor. Låt hård och se arg och dömande ut. Riktigt effektivt att inte nå fram till människor. Men grejen är, ibland så är det ju så här. Självklart överdriver jag lite, va? Men ibland så är det så här att kristna ibland är, ser nästan arga ut. Kör över människor. Låt hård och se arg och dömande ut. Det andra bra tipset om hur du inte ska göra är lyssna inte någonting på dem. Bara predika på och se vild ut. För det är coolt att vara radikal. Det här är riktigt bra tips på hur du inte ska göra, jag lovar. Lyssna ingenting. Bara predika på. Prata i mun på dem. Se vild ut. För det är riktigt radikalt. Grejen är att det är också ibland så kristna människor evangeliserar. Självklart, jag överdriver lite, men det finns en poäng i det jag säger. Och det når inte fram. Jag skulle kunna, jag gör inte det, men jag skulle kunna ta tre andra diken åt andra hållet. För någonstans är min grundinställning, och jag bygger den också på Filipperbrevet kapitel 1, står det så här. De förkunnar evangelium med egna motiv och med fel attityder. Men så säger han, Men det är i alla fall någon som predikar evangelium. Och det är min grundinställning. Tack Gud för dem som gör något. Men jag försöker säga till mig själv, om man ändå gör något så ska vi göra det bra. Nu ska vi nå fram. Jag vill inte bara leverera ett budskap till Mattias. Jag vill någonstans också följa upp och se, förstod han vad jag sa? Missförstod han? Har han kanske en historik som gör att han hörde helt fel? Kanske jag kan twista lite så någonstans, inte ändra evangelium nu, det behöver inte vara roligt. Men någonstans twista lite och berätta lite så att han verkligen förstår, så det gick fram. Jag tycker han förtjänar det. Förstår ni? Och det är väl det som gör att den här kyrkan har gått igenom massa olika förändringsgrejer och förändringsprocesser. För att någonstans så vill vi ju hitta en väg som når fram, som når fler. Jag har brukat skoja, jag har gjort det många gånger i den här kyrkan, sagt om det är hårdrock istället för lovsång varje söndag som funkar, let's go for it. Och ni bara, let's go home. Vad jag menar, eller låt oss göra vad som helst för att vi någonstans ska nå människor. Det är någonstans det här hjärtats driv. Nummer tre tips hur du inte ska göra. Jag börjar närma mig slutet nu så att ni vet det. Intressera dig noll för deras liv. Jag har träffat troende i andra länder. Även när jag har varit någonstans i Sverige så har någon kommit fram till mig på gatan och börjat vittna. Och jag har tagit det lite lugnt i början, bara lyssnat. Så, alltså jag vill inte prata, Gud välsigne dessa vänner jag träffar. Jag tänker precis nu på några. Så otroligt noll intresserade vem jag var. De skulle bara predika evangelium för mig. Du vet väl om att det finns ett helvete? Oj, sa jag då. Och du hamnar där om inte du har Jesus. Och hur sant det än är så kanske inte det är det första man säger. Ibland säger jag så här, gå bort till Maxi och säga till någon som du inte känner överhuvudtaget. Hej, vad heter du? Och då säger vi att han heter Urban. Urban. Hej Urban. Du ska flytta till Örebro. Om någon vecka. Urban kommer säga, kommer inte alls göra. Vem är du? Vi måste förstå att förväntas att någon radikal ska förändras liv bara så här. Kan ta lite tid. Kan behövas lite förtroende. Sen vet vi att det finns radikala förändringar och snabba beslut om att ta emot Jesus. Kul att se Oskar och Bianca. Oskar, jag tror Bianca var den första som tog emot Jesus. Och sen Oskar var lite efter det. Det kan ta lite tid. Med kärlek vill vi förmedla hopp som landar i en tro på Jesus. Och då blir det på riktigt. Är du med? Intressera dig för människors liv. Gör det. Jag minns när jag flyttade med Kiki till Bulgarien 1992. Jag har sagt det här för Mikael Lundin, underbara brodern, sa till mig innan. Kom ihåg nu, jag ser hur du är taggad och åka som missionär och predika. Att vara missionär är inte bara predika, Patrik, sa han. Och jag bara, va? Det var ju det jag... Han sa, när du har predikat, du måste gå ner och prata med folket, fråga. Prata med dem, intressera av dem. Be Gud om intresse om inte du har, sa han. Liksom, någonstans, glöm inte det när det gäller evangelisation, när det gäller att dela din tro. Nu kommer mina tre sista tips hur du kan dela din tro. Tre tips som du kan ta med dig. Oavsett vem du är här idag. Oavsett vem du är som lyssnar på det här. Tre tips. Ett, be om tillfällen att dela Jesus med andra. Men bara en liten varning. Du kommer få bönesvar. Så var lätt. För bönesvaren kommer. För det är inte tjockt där ute med folk som ber den bönen. Be om tillfällen att dela Jesus med andra. koppla andra tipset om med saker jag pratat om. Men var frimodig, trevlig och intresserad av människan. Det här är tre tips om hur man kan dela sin tro. Var frimodig, trevlig och intresserad av människan. Det är mitt andra tips. Men jag säger frimodig först. Var frimodig. Utgå inte från att folk inte är intresserade eller att folk ska förkasta. Jag lärde mig när jag jobbade som säljare att inte använda inte-orden. Du skulle inte vilja ha det här. Det är dummast du kan säga som säljare just då. Du kanske inte behöver det här. Nej. Utan ställ frågor istället som är mer öppna. Hur tror du att det här skulle förändra ditt liv, din situation? Du kan inte säga nej, det går inte att svara. Man ska ställa frågor som vi inte har ja och nej. Det är ett säljknep. Nu är vi inga säljare, men vi delar vår tro. Lyssna. Var frimodig, trevlig och intresserad av människan. Ett tredje tips är, och de här första tipsen handlar ju om dig och när du, det är därför jag bad min kära fru hämta det här som jag glömde ta med. Vi har ju tryckt upp ett antal sådana här visitkort, både på engelska och svenska. Viker de, så är det ett visitkort. Och nästa är, bjud med dem till kyrkan. Det är mitt tredje tips om att göra. Faktum är, du kan bli förvånad ibland. Oops, ja, men jag följer med. Och då helt plötsligt kommer gudstjänsten du går på kommer vara helt annorlunda för dig. För du kommer se gudstjänsten med deras ögon. Nej, det är för högt. Och varför den sången för? Och nej, backing tracket strulade. Alltså jag lovar. Helt plötsligt kommer du börja be för pastorn. Du kommer börja be för lovsångerna. Du kommer helt plötsligt, du kommer göra vad som helst för att någonstans gudstjänsten måste funka nu. För nu kommer hela den här familjen på söndag. Förstår ni vad jag pratar om? Helt plötsligt så blir det. Och det kanske är jättebra. Jag tror att människor idag där ute längtar efter förändring. Längtar efter Jesus Kristus. Fast de inte kan sätta ord på det. De kanske inte på ett sätt vet om. Jag tror det finns en öppenhet där ute. Mer än vad vi kan ana. Det finns så mycket strul. Det finns så mycket ångest. Det finns så mycket kamp. Det finns så mycket smärta. Vilket också gör att det finns en tomhet som bara han kan fylla. Och någonstans finns en öppenhet för vad som helst. Å andra sidan så finns det också en bekvämlighet. Jag lever mitt liv, jag klarar mig utan. Jag behöver ingen krycka i livet som en del säger. Jättebra att den där kryckan finns för en del, men jag behöver ingen krycka. Tills det händer något. Då helt plötsligt behöver man en krycka. Leo till exempel var väl den som kom efter Adelina. Brudarna, det är lite girl power. Något. Men det finns många, om jag får säga så nu, det finns många Oscar Bianca där ute. Det finns många Leo där ute. Jag skulle kunna peka ut många andra, jag ska inte göra det. Men det finns så många som kanske väntar på ett samtal från dig. Jag vet att det här är en utmanande, ett utmanande budskap, att obekvämt budskap, att någonstans att helt plötsligt ska du vara en del av det. Det kanske du känner. Jag kan känna så ibland också. Och ja, vi alla får vara en del av det. Tänk att vi får vara en del av hans plan. Och han vill använda oss. Det var Jesus som sa, gå ut i hela världen. Gör alla till lärjungar. Lär dem vad jag har befallt. Jag tror att det är teamwork. Ibland tror jag att kyrkan, frikyrkan, är lite skev. Allt ska göras härifrån. Predikan, inbjudan, lärjungaskapet, undervisningen. Allt ska ske härifrån. Och det är lite skevt. Jag tror att fotfolket, jag tror att väckelse är börja hos oss. Det börjar bland fotfolket. Jag ska avsluta med det, men jag predikade i Bulgarien i en församling som jag upplevde behövde skakas om. Jag fick en tanke som jag tror var från Herren att faktiskt ta talarstolen fysiskt. Mitt i början av predikan så tog jag alltså talarstolen. Den var inte lika tung som den här. Den var en talarstol. Jag gick ut och ställde den utanför kyrkdörren. Medan folket satt och fullsatt kyrkan. Sen gick jag tillbaka och sa att vi kan inte göra allt bakom talarstolen. Det är dags att kyrkan, även ledarna i församlingen, börjar ställa sig framför talarstolen. Börja gå ut i samhället, börja träffa människor och prata med människor. Jag ska inte bära ut den här nu. Men jag vill säga att jag tror att vi alla tillsammans kan få bli använda av Herren mer än vad vi kan drömma om.